Dagens avsnitt av Prototyppodden kan inte ha en bättre gäst, tror jag. Vi känner inte varandra riktigt ännu, eller hur?
Nej.
Nina?
Nej.
Kan du berätta vad du heter och liksom vad du jobbar med? Ta bara lite.
Ja. Jag heter Nina Engstrand, och jag jobbar med någonting som heter systematisk kreativitet.
Ja.
Och bland annat så utbildar jag i det.
Ja. Och det känns ju som att kreativitet i systematisk form är väldigt kopplat till exempel prototyper. Alltså att ta fram gestaltningar, nästan fysiska eller i alla fall verkliga gestaltningar av idéer och sånt där. I systematisk kreativitet jobbar du och utbildar då i liksom hela från behovs till...
Ja,
eller?
Ja. Från idé till action.
Ja.
Och det är därför vi jobbar med systematisk kreativitet också. För det första ordet systematisk kreativitet, så är det många som reagerar på det. Kreativitet och systematik eller struktur, går det ihop? Men vi vill verkligen säga, det är jag och min kollega som driver Advancing, att om man har en enkel struktur så gör det att dels att det frigör kraft för nytänk, för det är det vi håller på med egentligen. Och så gör det också att flera kan delta i process. Det är mycket enklare att leda och det är mycket enklare för folk att förstå. Därför att kreativitet kan vara ganska nästan skrämmande för vissa personer. Det kan vara svårt att vara i en fas där man, som vi kallar expand, där man ska bara komma med en massa idéer. För vi är så vana att direkt tänka lösningar, funkar det här? Men om man vet att det finns ett början, det här är vad vi ska göra, vad vi ska tänka kring, och så går man in i en expand-fas och bara kommer upp med massa idéer. Och när man vet sen att vid någon punkt tar det slut, och då börjar vi fundera, vad ska vi göra av det här? Och det är en helt annan fas.
Mm.
Så att då man har en struktur för det här, så blir det enklare för ovana personer att delta. Och har man en struktur för det här, så blir det också lättare att det blir någonting användbart i slutändan. Därför att med kreativitet är det lätt att man har en massa idéer. Men vad ska man göra med alla idéerna? Så i den här fasen som vi sen kommer efter expand, så kallar vi contract. Och där har vi kriterier som vi jobbar med. Det kan man ta fram redan innan workshopen börjar eller under workshopen. Och så ser man till att det verkligen händer någonting i nästa steg. Så att man kan ta hand om alla idéer och så kommer man till några actions som man sen jobbar vidare med.
Det jag upplever är att de som är i kreativa yrken, som det kallas, ofta inte är så kreativa så fort de lämnar en kontext, eller så blir det så väldigt överpretentiöst liksom, med kreativitet. Medan när, inom situationstecken, vanliga människor, kan jag som kamrerer, det finns vanliga sådana, när de får lite stöd så bara blommar det till och det kommer en himla massa. Vilka skulle du säga är de du och ni jobbar oftast med? Alltså vad är det för liksom, kategori av yrke?
Just nu jobbar vi väldigt mycket med arkitekter.
Ja.
Och de har ju verkligen ett väldigt kreativt yrke och så här. Men som du sa, att när man har ett kreativt yrke så kanske man associerar kreativitet med en speciell sak. Att man tänker kanske att det är hela tänket. Utan det kan ju handla om hur man bemöter människor eller hur man ska tänka kring sin vardag. Att kanske att man har mer att boxa in sin kreativitet. Då, att i mitt kreativiteten är en del av mitt yrke. Men det är ju hela mitt mindset egentligen.
Jag skulle vilja leda dig, för vi är ju Prototyppodden, och då handlar det liksom just om att gestalta, att förverkliga idéer egentligen. Ja. Till så här. Vilken typ, jobbar ni någonting med prototyper när ni ska till action, eller är det liksom ritningen till att göra prototyper som ni leder fram till?
Ofta är det idéprocesser, så det är inte så prototyper, men sen kan de lär ju sig, som vi jobbar med, lär ju sig en struktur för det, så då kan du ju applicera det för vad som helst. Att det kan ju vara väldigt, från idé till någonting väldigt konkret. Strukturen funkar för båda.
För jag tänker, det tar ju inte slut bara för att man har tagit fram från idé, eller behovsformulering, och idéer som man genererar massa, så väljer man de bästa enligt några kriterier, och sen liksom konkretiseras de. Ja. Och då kanske man bygger en prototyp.
Ja.
Liksom. Mm. Och för en arkitekt kan det ju vara liksom skisser eller vad som. Men sen så börjar man ju börja om igen. Ja. Man har ju delfunktioner och man ska ju förklara det här för andra.
Ja.
Liksom, ja. Ja, men hur förklarar vi det här för en regeringstjänstemän då?
Eller hur?
Då behöver man ju använda kreativitet så att man inte förälskar sig i sitt sätt att beskriva någonting.
Nej, utan att man breddar upp sig och man kan kommunicera det på olika sätt. Och
så. Ja. Hur lång tid från ax till limpa liksom, är rimligt att ha i såna här processer? Är det liksom, går det alltid med en workshop eller måste man hålla på i flera månader eller...?
Om jag tänker så hur vi lär ut så är det ju, det här är en 2-dagarskurs. Så då lär man sig verkligen hur tänket kring alltså kreativitetens regler, om man lär sig saker kring vad vi tar för givet och sådär. Och vi får en massa verktyg hur man kan öka den kreativa höjden. Och så lär man sig den här strukturen. Mm. Och det gör man under 2 dagar. Och under de 2 dagarna så hinner man träna workshop-metoden flera gånger.
Mm.
Och jag skulle säga att när kursen är slut så... ska man gå hem till sin vardag och så ska man genomföra en sån workshop. Och så följer vi upp deltagarna efter en månad.
Mm.
Så att jag skulle säga att en sån workshop, hur man leder en kreativ idéprocess, kan vara allt från en timme till en dag.
Mm.
Men vanligtvis 1 till 2 timmar.
Mm.
Och det är väldigt effektiv tid ofta, eller väl använd tid.
Hur kan man träna på det här? Alltså en sak är att genomföra en workshop varje gång, men när jag tänker på, jag är ju mitt andra halva av mitt liv är till exempel fystränare för många lag.
Ja.
Och de vet ju hur de ska skjuta en boll, men det är inte så lätt att göra det bara för att man vet.
Nej.
Först passar du, sen springer du. Sen. Och det måste ju vara samma sak med kreativitet, att man kan behöver träna.
Mm.
Hur tränar man på, till exempel... Ja. Vad kallar du den här vidgande fasen?
Expand.
Hur tränar man på expansion?
Eller hur? Alltså dels kan man ju jobba med en del verktyg. Att till exempel om du vet hur hjärnan fungerar så vet du att den vill vara snabb, den vill spara energi, den vill tänka i samma banor jämt. Och det kallar vi för motorvägen. Och på motorvägen finns inget nytt, utan du måste ta dig bort från motorvägen för att kunna tänka nya tankar. Och det kallar vi att man är i djungeln, för där får man slå sig fram, men där finns verkligen helt nya saker. Och då man vet det här att så här är vår hjärna funkar, så måste jag försöka, du behöver ta mig bort från motorvägen. Och då har man till exempel, om man har gått kursen, så har man olika verktyg för det.
Mm.
Men bara kunskapen om att jag har en motorväg som gynnar mig otroligt bra när jag ska vara logisk. Mm. Men jag behöver tänka på ett annat sätt för att vara kreativ. Sen finns det ju till exempel att ibland, vissa människor har ju lättare med bilder till exempel, att det är fascinerande att se när man sitter i en grupp och man delar ut en bild åt alla, eller alla får ta en grej och så ska de associera kring det.
Mm.
Det kan öppna upp några helt otroliga saker.
Ja.
Och det brukar gå väldigt snabbt. Mm. Och sen ibland kan det vara att man tänker sig att vad är motsatsen?
Mm.
Eller vad är om vi tar bort en del, om vi byter ut en del, om vi minimerar eller maximerar.
Mm.
Så
det är liksom medvetna tankemanövrar eller liksom tankegångar eller stigen?
Det kan vara en sak, men jag tänker idag som jag gjorde en sak, ibland är det också att komma igång, att ge sig tiden, för att jag vill skapa en workshop och så tänkte jag att så började jag skriva, jag gjorde en rubrik för mig. Och så skrev jag rubriken och så började jag brainstorma med mig själv, precis som vi gör i expertfasen. Jag började lägga ut en massa lappar. Och så tyckte jag att jag var jätteduktig när jag hade gjort 20. Men jag vet hur hjärnan funkar, hur kreativitet funkar. Det är de här självklara sakerna som kommer först. Så då tog jag 20 helt blanka papper till mig själv. Och nu får du göra ännu 20 till.
Mm.
Och så skrev jag 20 till. Och när jag höll på med det här så blev det så... kom det så otroligt mycket idéer så jag fick sitta och skriva på 2 papper samtidigt för att inte glömma bort det. Och till slut så hade jag 100 idéer. Och först var jag bara nöjd med att sätta dig ner och skriva 20 idéer. Men det var fascinerande. Det kom sådana idéer som jag aldrig skulle ha fått om jag skulle ha tänkt att jag ska tänka så här ska workshopen gå från början till slut. Utan det öppnade från något helt annat. Så ibland är det också att ge sig tiden. Och sen kanske vilken miljö är det du blir stimulerad? Är det ute eller är det i duschen eller är det på ett café eller är det hemma vid skrivbordet?
Och det där är lite individuellt.
Ja.
Men också varierar på en individ kan jag tänka mig. För jag kan inte säga att jag alltid blir kreativ i vissa miljöer och inte i andra.
Nej. Men ibland kan det också vara sådär att man får nöta stål. Att om du vill bli författare, ja, men då får du sätta dig ner och skriva även om du inte har inspirationen. Eller det är så många författare jobbar.
Ja.
Och jag tror också med kreativitet så det är inte alltid det bara kommer, utan man får ge det lite tid. Mm. Och jag vill också säga att, då vi jobbar med systematisk kreativitet, så många tror att men jag är inte så kreativ, det är ju de som är kreativa. Men vi vet att alla kan öka sin kreativa förmåga. Att med teknik och träning och rätt mentala miljö så kan man verkligen kan hända massa saker.
Om man tar lite fysisk träning så i början får det en sån väldig effekt.
Ja.
Sen måste du ta i väldigt mycket mer för att liksom förstärka lunga, hjärtkapacitet och sånt där. Men din prestation kan ju fortfarande utvecklas fantastiskt.
Yeah.
Och då får du ju bättre, om vi tar löpning, bättre löpekonomi. Så att jag brukar sätta tanke framför ergonomi, ekonomi, snabbhet, flexibilitet, tankeflexibilitet, tanke, ekonomi. Att du kan tänka många fler tankar per tidsenhet utan att du bränner dig.
Nej.
Du kan liksom vara lite mer avslappnad. Och då tar man ju hjälp av omgivningen som du säger. Lappar att skriva på är ju en sak.
Ja.
Men vi har ju lite digitala hjälpmedel. Och jag älskar den här idén att jag har Skype eller Zoom eller någon sån här tjänst.
Ja.
Och sen så ringer jag upp en bagare.
Ja.
Och så säger jag, du. Och så visar jag vad jag håller på med.
Ja.
Du, vad får du för idéer?
Gör du så?
Borrow a brain brukar jag kalla det för. Egentligen är det ju borrow a mind.
Eller liksom. Hur?
För att en bagare som sen spelar bagarrollen, för den har ju andra roller också, men ser ju helt andra saker. Och folk tycker det är ganska kul att bara komma snabbt, för bagaren, om tar det som exempel, har ju inget ansvar. Nej. Det är som att hjälpa till och renovera hos någon annan, komma en kväll, måla lite och dricka kava, det är ju inget jobbigt.
Det är eller ha lite åsikter och sådär,
ja, så ska precis, men inte ett ansvar för
nej.
Så att jag funderar faktiskt på att göra det ännu mer systematiskt, att ha en så här
tankehassan.
Ja, just det, precis, en mind hive liksom som man ställer upp.
Ja.
Sen, jag tror inte det ska bara bygga på ekonomiska incitament,
nej,
utan bara lusten.
Ja.
Men det man får är tillgång till att veta vad idéerna togs ut sen.
Ja.
För då blir det ju så att om jag bidrar 5 minuter med mina idéer så kan jag få fantastiska saker tillbaka.
Ja. Ja.
Jag har inte gjort allvar av den idén ännu, men vi kanske ska göra det.
Eller hur?
Ja. Hur svårt kan det vara?
Hur svårt kan det vara? Och sen en grej också som vi jobbar med en del är också att ibland när man behöver ruska om sitt tänk, som du sa precis, att vad kan en bagare, hur ser han på det här som han inte alls jobbar med? Så brukar vi ha också att tänk dig någon som du verkligen inte gillar. Och vad skulle den ge dig för råd? Så då kan man också ta ett annat perspektiv.
Exakt. Och det jag upplever ibland är att vi har olika inlevelseförmåga, för det tycker jag är en del. Så att den här idén som du har, jag brukar sätta på små chokladbitar, för det är gott att äta lite.
Ja.
Så hur skulle kronprinsessan Victoria formulera problemet?
Ja.
Hur skulle till exempel James Bond formulera problemet? Hur skulle de tillsammans formulera problemet? Så, och då har jag 10 pers så är det ju 2 som går igång direkt.
Ja.
Men sen är det 2 som inte har inlevelseförmåga.
Nej.
Alltså de kan inte bli James Bond.
Nej.
Men då är det ju ganska smidigt att ringa upp James Bond. Vad är det? Och då är plötsligt de som inte har inlevelseförmåga. De kan ju vara jätteduktiga på att reagera på input bara.
Och vissa också behöver mer tid.
Ja, och precis.
Ja.
Där måste jag träna lite personligen, tror jag. Lite mer tålamod.
Eller hur? Jag har detsamma. Men också när vi, till exempel när vi går in i den, om vi tänker vår struktur så formulerar vi ett problem som vi ska tänka kring, vi bara nytänkande kring, kreativa kring. Och då är det viktigt också att alla börjar med att först tänka själva i 1-3 minuter. Därför att, så att alla bidrar med sitt eget, för det är då den här potten, råvaran, kommer att bli mycket bättre. Därför att annars behöver vi påverka varandra. Och om det finns en som är tongivande så kan det ju göra att jag tycker att nej, men min idé är inte alls som dens idé. Så att om alla först tänker själva och sen bidrar, då kommer vi att ha mycket mer att jobba med.
Mm. Jag har hört någon sån här konceptualisering av det, man kallar creative silence. Det finns ju alltid sån här konsult.
Just det.
Och brainwriting är alla får ett varsitt papper som är likadant och så skriver man första raden, så skickar man det i sidled. Och då reagerar man på vad den andra har skrivit och så fyller man på bladen. Sen gillar jag, om man tänker att man har flera bord, då kan man, om jag har då sex blad, om det var sex personer som man fyllt på, så kan man lägga ut bladen i olika kontexter. Mm. Så man kan lägga dem i Sibirien, Sahara, medeltiden och Star Trek. Mm.
Så, när man sen tittar, så man måste utgå från det
precis.
I sin värld.
Ja, så går man dit och då har vi reagerat på varandras idéer. Ja. Så här. Men sen så hamnar hela idékomplexet i Sibirien. För då börjar man ju tänka kyla, alla fördomar man har. Så att just att kontextförflytta ett idékomplex, det här var ju fina ord, det tror jag väldigt mycket på.
Verkligen, och intressant också att ta del av vad är så att säga det första resultatet efter varje grupp också, när man egentligen kommer in med samma ingångsvärde.
Ja.
Men det är olika kontext, förstås olika människor också. Men vi kan ju
man kan ju låta alla gå till alla.
Ja, det kan man också göra.
Ja. Fast det tar lite längre tid.
Vi har mycket tid. Men alltså det som vi också jobbar med, ungefär samma sak, att vi brukar ha på våra utbildningar att man ska rita porträtt av varandra. Jag ritar ett porträtt av dig. Och sen så kommer nästa person fortsätta på det porträttet. Och så går det runt. Och det handlar också om att en princip om att när man expanderar tillsammans, att man ska förstå att ingen ska äga idén, utan om alla bidrar och ingen äger, så kommer det att bli mycket bättre resultat sen också.
Ja, men det här är spännande. Det här är en viktig del av framförallt förberedande av prototyper, men för att lägga det i den här kontexten för den här podden så ser jag att när man väl har tagit fram, vi brukar ju tala om tre faser av prototyp. Den första är prototyp.
Okay.
Man bara låtsas, man tar ut rymder, man viker papper eller alltså ta fram, till exempel om man tänker sig att folk ska lättare att lägga sopor i en soptunna, så tar man fram olika gestalter av en soptunna eller om man byter formulering sopmagnet till exempel.
Eller så här. Verkligen, hur det kan spela roll.
Ja, precis. Och när man har fått en gestaltning av det, då kan man gå in i priotyp och då börjar man liksom, vilka olika funktioner behövs och de tar man fram delsystem. Och sen kan man göra en prototyp och då har man liksom den fullständiga funktionaliteten, men den är fortfarande inte kvalitetssäkra för att producera i stor skala.
Vad händer efter den fasen?
Ja, då, i varje fas så behöver du ha en så här kreativ hela vägen. Hela vägen ska jag säga. Och efter prototypen, då gör du justeringar och då börjar du göra förberett för om det är produktion eller vad du ska göra. Så att när du har testat. Men många man brukar prata om bröderna Wright, hur de tog fram flygplanet till skillnad från en fransman vars namn jag inte har lärt mig ännu.
Ja, jag vet, han som hade mycket finansiering och alla kontakterna.
Han byggde fullständiga flygplan som kraschade medan bröderna Wright lärde sig delsystemen. Och när de väl satt ihop det så flög det faktiskt. Så att det är det man försöker systematisera i prototype, alltså pretend, prototype och sen prototype. Och jag skulle säga att den kompetens och den know-how som du beskriver om systematisk kreativitet behövs i alla skeden. Men också för jobbar naturligtvis. Sen kan man ju använda att liksom gestalta idéer i idéprocessen också förstås. Att man ritar tillsammans men också bygger.
En sak som jag funderar på, det här som vi bygger då, eller som man bygger, det är ju en användare i slutändan. När kommer de med?
Helst från början.
Ja. Alltså redan i pretto-fasen.
Ja, verkligen. Och väldigt mycket så. Ja. Och det är de man egentligen visar det här för.
Ja.
Och säger. Men inte intervjuar och i möjligaste mån, utan faktiskt observerar.
Ja.
Varsågod, vad säger de där? Hur
att
använder
de får
den här?
Använda det.
Ja, exakt så. Nu kan man ju, om den är bara vikt i papper så kan du, och det ska vara en supermagnet så kan det inte riktigt funka. Men då får de liksom berätta och visa hur de tror att de använder den. För då ser man ju väldigt mycket saker som man inte visste. För frågar man en människa, vad vill du ha? Så kommer de berätta vilken typ av person de vill vara. Inte vad de faktiskt gör.
Nej.
Liksom, nej, men jag vill motionera, så varför gör du inte det? Så att jag tror väldigt mycket på att sätta saker i händer eller i gränssnitt så man får interagera med och sen observera. Sen är det, när man gör så här användaranalys från början, så tror jag ofta att man glömmer bort potentiella användare. Man tänker liksom sjuksköterskan ska få lättare att göra det här. Men det finns ju just det problemet som kanske är att få en tyngd från A till B har ju jättemånga
behov av.
Så det gillar jag i pretto-fasen, att man jag brukar till exempel ta glasflaskor som jag har på bordet här, och så sätter jag små ögon på dem så att det blir som en persona. Och sen så säger jag, vi ska ha minst 10 glasflaskor här, alltså 10 olika kategorier potentiella användare som har liksom samma grundfunktioner de är ute efter.
Aha, så är den här första flaskan, är det din huvudperson?
Ja, exakt så. Den vi hade från början.
Ja, och den gör du allt för, men egentligen ska du sen hitta andra användare, användargrupper också.
Ja, så brukar jag göra det.
Intressant.
Ja.
Och bra när man också har fysiskt någonting sådär, att, i rummet. Alltså. Ja. Jag är van att man kanske gör en liten story kring det, alltså med bild och sådär, men...
Ja, men det gör genom att om vi har sen 10 flaskor, då kan vi ställa dem från vänster till höger efter lönsamhetsnivå potentiellt, för att alla har ju olika plånbok.
Ja.
Så att jag tänker på det här kaffemärket Nespresso heter de, va? De har ju varit jätteduktiga på att de vet ju att vi betalar ingenting efter lunchen för kaffe. Då ska de ha gratis.
Eller hur?
Men en timme senare betalar vi 30 spänn. För exakt samma kaffe.
Eller hur? Och på morgonen.
Men så har de packat det i små kapslar. Och de tar inte 30 spänn, men de tar ganska bra betalt för den här kapseln. Och sen gör de återvinningsbara kapslarna i miljöhänseende. Men då minskar ju deras produktionskostnader ännu mer. Så jag menar, om man bara ställer upp 10 potentiella användare, så kan ju det... Dels kan man ju sortera dem efter. Men sen kan man ju också flytta dem till... Den här personen är på jobbet. Den är hemma, den är hos svärmor.
Och då intressant, och att man ser det också.
Och då märker jag att det är fler individer i gruppen som får tillgång till sin tankeförmåga.
Och just att man får också observera och så där, vad som händer i processen, så plötsligt kommer det upp idéer för en själv också.
Ja, exakt så. Ja. Vad kloka vi är. Men tack Nina, det var jättekul att du var med här. Det var poddpremiär för dig, eller hur?
Ja, det var verkligen poddpremiär för mig.
Ja, så blev det just en prototyppodd. Det är inte så dumt.
Nej, det är inte. Tack ska du ha, det var jätteroligt.
Tack.
Du har lyssnat till prototyppodden som produceras av Open Prototyping Södertälje. Prototypverkstan som ligger hos Södertälje Science Park.